Ja, som han Leif sier, så heter jeg Agnete. Jeg kommer fra Sommerøya og har vokst opp der. Så gikk jeg på videregående her i byen, og siden da så har jeg jobbet i ungdom i oppdrag de siste 7-8 årene. Da. Jeg skulle jo egentlig bare 6 måneder på bibelskole, men det ble litt lengre. I høst så underviste jeg på disippeltreningsskolen som vi har på Borgen. Vi får inn studenter hver høst som bruker 3 måneder på Borgen der de får lære om Gud. Og så reiser de 3 måneder på misjonstur etterpå. Så akkurat nå så har vi et team som er på Filippinene og som kommer hjem om 14 dager. Men i høst så skulle jeg for første gang undervise en uke på DTS-en. Vi har det sånn at hver uke så kommer det en ny lærer inn som underviser om et nytt tema. Men siden det var første gang jeg skulle undervise, så tok jeg og sa at det holder med 3 dager. Jeg trenger ikke hele uka. Og så hadde jeg forberedt meg, hadde PowerPointen klar, og jeg skulle prate om Bibelen. Og så på den første timen så hadde jeg pratet gjennom hele PowerPointen min. Og da måtte jeg bare begynne på PowerPointen for neste dag. Og så gikk jeg hjem den kvelden og prøvde å finne mer å si. Så hvis det noen som redd for at jeg skal snakke for lenge i dag, så tror jeg det går bra. Men jeg underviste om Bibelen til studentene våre. Vi hadde 7 studenter som var 18-20 år. De kom alle fra kristne hjem og hadde vokst opp i ungdomsmiljø. Men jeg ble klar over det når jeg pratet om Bibelen, at det var ingen av de som hadde lest den. De hadde lest deler av den, noen vers her og der, ting som de likte å høre. Men det var ingen av de som faktisk hadde lest hele historien. Og da ble jeg klar over at kanskje ikke det fundamentet var så sterkt i deres liv. Jeg så det når jeg underviste konfirmantene, de lokale konfirmantene i Storfjord. At jeg fortalte om Abraham og Moses og alle disse historiene som vi kjenner så godt. Men de hadde ikke hørt om noen av dem. Og derfor så ønsker jeg i dag å snakke om Bibelen som fundament i livet vårt. For jeg tror vi trenger å lese denne boka, og vi trenger å vite hva som står der, sånn at vi kan lære å leve, og at vi kan lære å elske Gud. Når jeg var 13-14 var første gangen jeg leste hele Bibelen. Da startet jeg i første Mosebok og leste til åpenbaringen. Jeg skjønte ingenting. Eneste grunn til at jeg klarte å fullføre var det at jeg har en litt sånn perfeksjonist inni meg, så jeg kunne ikke gi opp. Men selv om jeg ikke forstod så mye med hodet av det som stod der, så tror jeg hjertet fikk med seg veldig mye. Og jeg følte at det å ha lest Bibelen og ha den med meg helt ifra ungdomstida har gitt meg et fundament der jeg er klart å fortsette å leve med Jesus, selv om jeg ikke forstod alt som stod der. Og så i 2012 så tok jeg en bibelskole i ungdom i oppdrag der vi studerte Bibelen fra begynnelse til slutt. Og da fikk jeg med meg mye mer av innholdet og forstod mer hva historien betyr, hvem Gud er og hva han har gjort. Så det jeg tenkte nå det var at vi skulle gå gjennom litt av historien i Bibelen. Det står i første Mosebok at Gud skapte verden. Han brukte 6 dager på det. Alt han skapte sa han at det var godt, og til slutt 6. dagen så skapte han mennesker og sa at det var veldig godt. Menneskene de levde i hagen sammen med Gud, og det var en god verden å bo i. Men en dag så ble de forført av slangen, som fortalte de at de kunne jo finne ut selv hvordan de skulle leve. Alt de trengte å gjøre var å spise av frukten fra treet som lærte deg om rett og galt, og så kunne de styre livet sitt selv. Men Gud hadde sagt at det treet skal dere ikke spise av. Så gjorde de det, og de ble kastet ut av hagen, og moralen i historien er ikke at du ikke skal spise frukt, men moralen i historien er å ikke velge selv hvordan man skal leve, men å la Gud få lov til å lære oss hva som er rett og galt. For det gikk ikke lang tid. I andre generasjon så har vi Kain og Abel, og allerede da så drep Kain Abel. I andre generasjon, når mennesker skal bestemme selv hva som er rett og galt, så är det ett mord allerede. Och när du läser vidare utöver historien så blir det egentligen inte bättre. Det står att ondskapen i världen blir värre och värre. Och till slut så finner Gud en man som heter Noah. Och så prövar han att starta på nytt. Han sänder en flom. Och så bergar han Noah och familjen och alla dyren. Och så tänker han att vi ska starta på nytt med en god och rättfärdig man. Så kan vi ju se vad som sker. Det första Noah gör när han kommer tillbaka till landet är att bygga en vingård och dricka sig full. Och så klär han sig naken och en av söndagen går in. Du kan läsa denna historia i första Mosebok kapitel 9. Den är lite intressant. Men det visar bara att det gick inte så bra heller med Noah. Själv om han var en gudfryktig man så klarte inte han heller att styra livet sitt och veta vad som var rätt och galt. Han klarte sig inte utan Gud. Nästa försök, lite längre ner i historia, var att Gud fann en man som hette Abraham och som senare fick namnet Abraham av Gud. Och Gud kallade han och sa att jag vill välsigna dig och din släkt ska bli till välsignelse för alla nationer. Gud ville bruka denna man och det folket som han blev till för att kunna välsigna hela jorden och visa världen hur man skulle leva. Abraham han hade heller inte bara rent mel i posen. Han gjorde mycket galt, sa mycket rart och gjorde mycket rart. Du kan läsa om han. Men han blev allikevel regnad som Guds vän på grund av sin tro. Och vi börjar se ett mönster av att det handlar inte bara om att göra allt rätt, men det handlar om att leva samman med Gud. Abraham han får efter vart en son som igen får flera söner som får flera söner och den hans släkta blir till ett stort folk. De blir slavar i Egypten och är där i 400 år. För Gud sänder Moses för att fri dem ut. Och efter en räcka stora mirakler som tar dem ut av Egypten så kommer de ut i Sinaiörken. Och på ett fjäll där så ger Gud Moses loven. Och loven skulle visa detta folket hur de skulle leva. Det skulle lära detta folket vad som är rätt och galt. Hur man kunde leva gudfryktig och rättfärdig. Nu gick det ju inte så bra med dem heller. För allerede mens Moses var uppe på fjället och fick loven så var folket nere på backen och byggde sig en ny gud. Och bröt allerede det första budet som är att du inte ska ha andra gudar än mig. De måtte gå 40 år extra i örknen på grund av att de inte klarte att göra sånt som Gud lärde dem. Till slut så är det Josva som får lov att ta dem in i det löftade land. Och det står att så länge Josva levde så följde folket Gud. Men då Josva döde så började alla göra det som var rätt i sina egna ögon. Och då kommer vi till domarnas bok. Och domarnas bok det är kanske den tristaste boken i Bibeln. Det är många som vill säga att Jobs bok var ganska trist. Men han var ju en rättfärdig man. Men domarnas bok den är bara trist. För folket de vänder sig bort ifrån Gud. Och Gud sänder en annan nation som kommer att ockupera dem. Och när de är ockuperade och allt är bara dåligt så husker de på Gud. De ropar till Gud ifrån sin nöd och Gud sänder en dommer som frir dem ut. Och så länge domaren lever så följer de Gud men med en gång domaren dör så snur de sig bort ifrån han. Och på nytt så vandrar de bort ifrån Gud och Gud sänder en ny nation som tar över dem. Och i sin nöd på nytt så ropar de till Gud och han sänder en ny dommer som berger dem. De lever med Gud i lite stund, men så snur de sig bort igen. Och du kan se denna cyklusen ske om och om igen genom domarnas bok. Och för varje gång det sker, så sker det också att den synden de gör, den blir värre. De blir bara värre och värre. Och där är en sättning som står om och om igen i domarnas bok och det är att de gjorde det som var rätt i sina egna ögon. Akkurat som Adam och Eva som själv ville lära vad som var rätt och galt så gjorde Israels folk det som var rätt i sina egna ögon. Jag hörde en tale av Joakim Magnus som är son till Alf Magnus, som ledde ungdom i uppdrag i många år. Han sa det intressant, det står det att de gjorde det som var rätt i sina egna ögon. Inte det som var galt. Det är inte så ofta vi gör ting som vi vet är galt. Ofta så gör vi stora fel fördi vi tänker att det är riktigt. Och hvis du läser i domarnas bok så är det någon av de mest makabra och förfärliga historien i Bibeln är i den boken. Och de gjorde det som de trodde var rätt. Så blir det ju efterhvert lei denne cyklusen. De ber om en konge och Gud ger dem en konge lite motvilligt. Och det går bra så länge de har en god konge. Men mestparten av tiden så har de en dålig konge. Och du har, hvis du ska ge ett sammendrag av kongenes bok och krönikeböken, så blir det god konge, dålig konge, dålig konge, dålig konge, dålig konge, god konge, dålig konge, dålig konge, god konge. Och så kan du fortsätta. Och vi ser igen det att så länge Israels folk snur sig bort ifrån Gud så går det dåligt med dem. Men när de snur sig tillbaka till Gud så går det bra med dem. Och där är, ska vi se, jag hade talet här, 17 profetiska böcker i Bibeln. Gud sender profeter till folket för att vända dig tillbaka till han. Och hvis du skulle ge ett väldigt kort sammendrag av alla de 17 profetiska böckerna, så är budskapet stopp, snu och gå andra vägen. Eller stopp, vänd dig om. Och detta om budskapet kommer Gud med om och om igen och pröver att rättleda dig, pröver att visa dig riktig väg. Men de glömmer så fort och de snur sig bort ifrån. Till slut så blir de sent ut i exil som Gud hade förutsagt. Och efter 70 år i exil så får en del av de lovt att komma tillbaka. De kommer tillbaka och bygger upp igen Jerusalem. De bygger upp muren, de bygger upp templet. De finner plötsligt loven och börjar läsa i den och börjar leva efter den. Och så har du 400 år med stillhet. Som vi ser. Det är 400 år som Bibeln inte gör reda för emellan det gamla testamentet och det nya testamentet. Och där är skrivet andra böcker som beskriver den tiden, men det är inte lagt in i Bibeln. Och på den tiden så är det något som ändrar sig i nationen Israel. För när Jesus kommer så är det något som heter fariseer och skriftlärda. Och de är inte sådana folk som glömmer loven och vänder sig bort ifrån Gud. De är sådana folk som har gjort loven till Gud. Och de följer inte bara loven, de följer alla de extra reglerna som de själva har funnit på. Och de har blivit väldigt flink till att rättfärdiggöra sig själv genom loven. De har fallit i den andra gröften. Inte att de vänder sig bort ifrån Gud, men att de tänker att de är lika god som Gud. De rättfärdiggör sig själva genom att leva efter loven. Och vi vet ju att Jesus var ju inte särskilt nådig med dem när han snackade med dem. Han var ju ganska flink till att si dem till rätte. För det var heller inte riktigt att pröva rättfärdiggöra sig själv genom loven. Jesus som kommer och som vi fick höra i historia så dör han för oss. Han tar på sig vår skuld. Och han sätter oss i stand till att kunna ha en relation med Gud igen. Jag har studerat lite av Jesus som en historisk person och det är någon som liker att säga liksom, jag tror du på Jesus, tror du på tandfen också då? Men det finns inte en anständig historiker som ville påstå att Jesus inte levde, för det finns så överväldande med bevis för att det gjorde han. Det enaste man inte kan bevisa det är om han stod upp igen från de döda. För det står att det blev satt ut ett rykte om att disciplan hade stjält kroppen och att de latade som att han var stått upp. Men det står också att det var 500 ögonvittnen som såg Jesus efter att han var stått upp från de döda. Och då evangelien blev skrevet så levde fortsatt de 500 människan och kunde sagt ifrån om det inte var sant. Men det där var det trolig. Stod han upp igen från de döda? Är det liv i han? Fortsatt. Efter att han reste upp till himmelen så sände han den helige ånd. Och den helige ånd den fungerar sånn att vi inte längre trenger de 17 profetbøkene eller de profeterna som kommer och säger stopp, vänd om. För det nu kan den helige ånd viska det rätt i öran på oss. Och där är många gånger som jag stod med tomflaska i handen och tänkt att jag kastade den bara här. För det är så långt till närmaste pantestation eller soppel. Och så kan jag höra stämmen i huvudet säga nej. Du tar den med dig. Och då är det bara att plötsa den i lomma och gå. Och på den måten så kan den helige ånd nu rättleda oss och visa oss hur vi ska leva och gå samman med oss. Men jag tror vi fortsatt också treng Bibeln. Vi treng att lära dessa historien och se hur Gud var nådig mot Israel i hundrevis av år. I löpet av mina 26 år så har jag inte klart att gjort så mycket galt som de klarte. Och då vet jag att Gud också är nådig mot mig. Vi treng att höra de historien och lära dem för att vi kan se hur Gud är. Att vi kan få lov att lära vem han är och hur han tänkte att vi skulle leva. När jag vuxit upp så har jag trodde att sån världen är, sån blir den. Jag upplevde väl kanske inte så stora förändringar i livet mitt på Sommarøya att det gjorde något. Så jag husker när Bondevik var statsminister. Jag tror han var statsminister i ganska många år. Men jag trodde det var sån att Bondevik är statsminister. Och så är det och så blir det. Och så plötsligt blev någon andra valt och då blev jag lite överraskad. För jag trodde ju att sån är världen. Och jag har länge tänkt att sån som världen är nu, sån blir den. Samtidigt så har jag vuxit upp i den generation som har upplevt den största teknologiska utvecklingen i löpet av historien. Här är en graf som visar teknologiska framskrift. Du kan se på 1400-talet det minste på sidan där det är printing press, alltså boktryckeriet, blev uppfunnet då. Och så ser du uppover att de sista åren så är det bara funnet upp så mycket mer och mer. Och ting som var helt omöjligt igår, det är möjligt idag. Det är bara att se på mikrofonen jag snackar igenom nu. Det är inte så länge sedan den kom. Och det är inte länge till bilarna kör av sig själv i gatan här. Det är också sådana ting som förr var fakta, är inte längre fakta idag. Ting som jag lärde på skolan att var sant, är inte sant längre idag. För exempel så var Pluto en planet, men det är den ju inte längre. Och de säger att skolböckerna möjligen hängt 10 år efter i förhåll till den teknologiska och vetenskapliga utvecklingen. De uppdagar stadigt nya ting som motsäger det de förr trodde var sant. Jag husker jag hade en fysiktime upp på Kongsbacken här. Så snackar vi om ett försök som de höll på med i CERN där de prövade att sända någon atomer mot varandra som skulle explodera och så skulle detta då visa vad som skedde då Big Bang skedde. Så läraren spurte oss om vi visste vad de höll på med i CERN. Och så rakade jag upp handen och så sa nej, jag vet inte vad de håller på med. Men jag vet att hvis det inte fungerar så har de motbevist Big Bang. Och då var det en annan gutt i klassen min som rakade upp handen och sa, vad gör vi då? Hela hans livsfundament var byggt upp på att det var Big Bang och evolution. Och ting som människa har funnit ut och forskat på. Han hade inte ett fundament som man kan stole på att det är sant uansett. Men det har vi i denna boka. Vi lever i ett samfund där du nästan inte kan veta om du är gutt eller jenta längre. Du kan välja mellan 70-80 forskjellige kön. Det är många ting som ändrar sig och som samfundet säger forskjellige ting till oss än det som Bibeln säger. Men när du läser denna boka som innehåller flera tusen år med historia och du kan se att Gud är densamme hela vägen och de principen som han gav Moses i begynnelsen, de håller fortsatt idag. Och det som han har sagt är fortsatt sant. Då är det värd att bruka tid på att läsa denna boka. Bruka tid på att studera den och förstå vad är det som vi måste få med oss. Jag såg det med de studenterna jag undervisade som inte hade läst så mycket i Bibeln. Efter den uka så började de att läsa. Och det började i första Mosebok. Och så efter kvart som det var ting de inte förstod eller lurte på, så kom de till mig och spurte. Och jag började efter kvart att skönna att detta var en dålig idé, för det är många vanskliga ting att förklara. Jag husker när de började att närma sig storflammen att jag tänkte, jag vet inte vad jag ska säga. Men de visste en dedikation till att lära vad är det Bibeln säger. De hade lust att förstå. Och de hade lust att läsa den på en sån måte att det förändrade vad de tänkte. Och väldigt ofta så blev de konfronterade med tankar som de själva hade, som Bibeln motsa. Och då må man tänka, är det jag som har rätt eller kan det hända att jag tar fel? Och att det är det som står i Bibeln som är riktigt. Så jag har lust till att uppmuntra er till att läsa denna boken och ta det på allvar. Läs den på en sån måte att du tänker, hvis du möter på ting som motsäger det du tänker, att du då värderar om det kanske är du som tar fel. Samtidigt så är det många ting som står här som trängs att tolkas och förstås och studeras. Och då är det fint att kunna snacka med någon annan om det. Och det att kunna läsa samman i cellgrupper eller i menigheter och samman sitta och snacka om det som står här. Bland annat så står det i 1 Timoteus brev att kvinnor inte ska tala i menigheten. Och då borde ju inte jag stå här. Men nu tror jag att den specifika texten var skriven till en specifik kultur och en specifik menighet där det var ett problem med kvinnor som skravlade i menigheten. Och då kan jag med god samvittighet stå här och tänka att Gud kan bruka mig. För han har brukt många damer genom hela denna boken. Och det ena bibelverset kan inte motsäga allt det andra som har skett. Och på den måten så är vi nu då öka vår kunskap om vad är det Bibeln säger. När vi möter på vers som är vanskliga, att vi läser det och studerar det, pratar om det och prövar att finna sannheten. Och så ser vi, vad betyder detta i mitt liv idag? Är det något jag tränger att förändra? Är det något jag tränger att tänka annorlunda om? Och så tar vi det med oss och lever. Jag tror inte att vi tränger att göra det till något lovisk och läsa Bibeln. Det händer att jag läser Bibeln varje dag. Det händer att jag läser flera böcker av den på en dag. Och så händer det att det går uke utan att jag läser den. Jag tror det är fint att ha en plan där du läser den varje dag. Och jag husker när jag växte upp så kunde jag beständigt säga att mamma satt och läste efter sin läseplan. Och det lärde mig att kanske det är viktigt när hon också läser den. Men inte ta det in över det som något logiskt eller något ännu en ting att göra. Men se på det som att detta är verkligen värd att ha som fundament i livet. Och i en värld som förändrar sig väldigt raskt så är det fint att ha något att stå på som beständigt kommer till att vara sant oavsett vad som sker runt det. Så det är min uppmuntring idag. Tack så mycket.